Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om vi inte anpassar vårt regelverk till dagens verklighet, då kommer vi gå under.
Och vad betyder det för dig, gå under?
Att i Sverige kommer det förvandlas till ett otryggt land. Sverige kommer att präglas av motsättningar. Problemet är ju att man bjuder på omhändertagande snarare än att du ska ta eget ansvar, eget initiativ. Det här är väldigt starkt Sverige. Vänsterliberaler till början med vet vi vilka de är. Det är Socialdemokraterna, det är Vänsterpartiet, det är Miljöpartiet och Liberalerna menar jag Centerpartiet och delvis Moderaterna.
Ganska många med andra.
Ganska många, det är nästan hela det svenska etablissemanget. Assimilation är enda lösningen för att vi ska kunna överhuvudtaget som invandrare överleva och kunna konkurrera med etniska svenskar. Jag skulle överleva utan att äta kebab, men jag skulle inte överleva om jag inte hade frihet.
Migrationsfrågan har under några år gått från ganska perifer i politiken till helt central. Ja, man skulle till och med kunna säga att det är den som har avgjort vilken regering som styr Sverige nu. Så den är laddad. Och kanske är det också därför som de politiska partierna inte klarade av att leverera det utlovade förslaget på en ny långsiktig migrationspolitik med bred förankring i Sveriges riksdag. Med anledning av denna låsning och dess stora konsekvenser gör vi på kvartalet ett antal fredagsintervjuer på temat varför frågan har blivit så infekterad och konfliktfylld. I denna fjärde och sista del i serien ska ni få möta Nima Rostami, flyktingadvokat, debattör och en av de rätt många personer med invandrarbakgrund som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Nima Rostami, välkommen till fredagsintervjun.
Tack ska du ha.
Ja, vi kanske ska börja med den frågan då. Du har till och med, vad jag förstår, gått med i SD som medlem ganska nyligen, va? Hur landade du i det?
Ja, efter det senaste valet då 2018 och så var ju ett tag i USA och studerade där och fick ju en hel del intryck av det politiska och kulturella klimatet som finns där då i, framförallt i Kalifornien. Det finns väldigt många individer från hela världen som samlade där och fick ju starkt intryck av det klimatet och politiska klimatet som sagt och migrationsfrågan även är väldigt hett där och det finns väldigt många migranter.
Vad var det du såg i USA då som gjorde att du tänkte till?
Jag har sysslat med migrationsrätt, eller hade gjort det innan, det har gjort i drygt 10 år. Och så var jag väl insatt i svensk migrationsrätt och svensk och amerikansk migrationsrätt liknar varandra. Fast där har man väldigt tydliga och systematiska regelverk som är väldigt svårt att rubba på genom politiska, tillfälliga politiska lösningar. Utan det bygger ju på väldigt robusta och fasta migrationsregelverk. Och det intrycket fick jag. Och där pratar man inte om migration är problem eller inte, utan där har man fasta regler och ingen politiker vågar ge sig in på det. På det sättet som man gör det i Sverige i alla fall.
Men nog pratar man väl i USA om migration som ett problem. Jag tänker Trump har ju verkligen satt det på agendan.
Ja, det gör han. Men å andra sidan, regelverket är så robust, tänker jag, på många olika sätt som inte ens Trump vågar sig in på det. Men jag skulle vilja att vi också i Sverige hade ett liknande regelverk som är robust och håller i tiden, att politikerna inte ändrar på det liksom på stunden.
Så att och det upplever du inte att Sverige har haft?
Nej, det är min upplevelse och min erfarenhet. Dels var det det, och så dels var det här efter senaste valet där man helt enkelt la om den politiska kartan i Sverige. Och politiker gick, olika partier gick ut med ett budskap, och så efter valresultatet ändrade i princip de sig. Bara för att ett visst politiskt parti inte ska få inflytande i politiken.
Och vad gjorde det med dig? Alltså hur uppfattade du det då?
Jag uppfattade det som att man tar inte de här sakfrågorna som Sverigedemokraterna lyfter upp, utan hakar upp sig på vissa typer av problematik som alla andra partier också har. Fast till och med värre i vissa avseenden. Men man håller fast i detaljer som inte är viktiga och supar problem under mattan.
Och varför gör man det då, tror du, om vi ponerar här för resonemangets skull, att du har rätt i det?
Ja, Sverigedemokraterna har varit väldigt tydliga i två viktiga rättsområden som är väldigt viktiga för mig. Migration för det första. Och runt omkringliggande verksamhet som en effekt av just migrationen.
Till exempel,
man pratar om integration eller assimilation, beroende på hur man ser på saken. Och med det finns ju det här väldigt viktiga välfärdsfrågor som har varit väldigt viktiga för Sverige och svenskar. Och där migrationen påverkar de delarna också.
Hur då, alltså, påverkar välfärd?
Ja, alltså man har ju en migrationspolitik och runt omkringliggande regelverk som främjar vissa typer av asylmigranter till Sverige. Och det tycker jag leder till ett läge där belastar välfärden, ökar kriminaliteten, fast man kunde ha gjort det annorlunda.
Du nämnde det här, alltså detaljer i Sverigedemokraternas historia och sådär då, som du uppfattade. En del skulle ju naturligtvis invända mot det och säga att det är inga detaljer att det här partiet ändå föddes ur Bevara Sverige svenskt och att man har den här bruna historien, får man väl ändå säga.
Den historiken har funnits i Sverigedemokraterna, men idag upplever jag inte Sverigedemokraterna som ett, som många kallar för rasister, högerextremistiskt parti. Ett socialkonservativ, eller vissa av dem kallar sig väl liberalkonservativ. Och jag tillhör, skulle jag säga, till den andra kretsen, liberalkonservativa delen, som tycker jag att inte bakåtsträveri eller extrem nationalism, utan bygger på realistisk uppfattning om världsläget och om vår framtid. Och det är väldigt många invandrare också, skulle jag säga, känner sig bekväma med den världsbilden, så att säga.
Jo, det verkar ju så. Jag har tittat lite grann på undersökningar. Det är ungefär lika många med invandrarbakgrund som sådana med svensk bakgrund som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Så det är alldeles riktigt, det är lite mindre.
Och min uppfattning är, var också utifrån min bakgrund och det erfarenheter jag har, så skulle jag kunna på mitt sätt påverka Sverigedemokraternas politik. Jag har varit orolig och varit fullt med kamplusten, att väldigt mycket detaljer som är fel, och vi kallar det för etablissemanget, den större delen av vänsterrörelsen i Sverige och även så kallade borgerliga eller liberaler som jag uppfattar har drivit en politik som går fel riktning och som skadar Sverige och svenska intressen, och även en del av oss invandrare som inte tycker om det här.
Vi ska återkomma till det, men jag tänker det som kan vara förvirrande för många, tror jag, svenskfödda svenskar, är ju då att Sverigedemokraterna har drivit och förknippats egentligen med en enda fråga, att invandringen måste minska, helst väldigt mycket. Hur förhåller du dig då som själv har invandrat till Sverige till ett sådant påstående? Det är många som inte får ihop det där.
Nej, jag har ju tagit del av Sverigedemokraternas senaste särskilda yttrande just om migration. Och där uppfattar jag väldigt seriöst och väldigt långsiktig politik. Och rent tekniskt skulle jag föredra en sådan fasta robusta regelverk som går ut på att ta Sveriges intresse tillvara. Så jag skulle faktiskt föredra en sådan lösning framför de tillfälliga lösningar och främjandet som leder till viss typ av invandring till Sverige. Det där går gränsen och där tycker jag att Sverigedemokraterna har väldigt tydlig politik om.
När SD har beskrivits av andra heter det ju ofta att de inte tycker om invandrare, i alla fall att de inte har gjort det, att de i förlängningen då inte skulle tycka om dig. Hur har du tänkt kring det där?
Jag har inte fått den uppfattning och bemötandet, och jag har känt mig hela tiden välkommen inom SD. Jag har träffat många av SD-företrädare och jag har inte den uppfattningen, och jag tycker att det är en felaktig uppfattning också.
Kan man dra en parallell med någon som kanske har växt upp i en arbetarfamilj där alla röstar på Socialdemokraterna, och sen blir den personen kanske företagare själv och känner plötsligt att Moderaterna är ett bättre parti för mig? Finns det någon likhet i det?
Det kan det vara. För min del har som sagt varit två saker som är avgörande. Det har varit migrationsfrågan som jag är insatt och ser att Sverigedemokraterna möter den här kritiken på ett bra sätt. Och sen tydligheten gentemot integrationsfrågor och just med sikte på hur Sverige idag påverkas av väldigt många migranter. Som det här är ingen nyhet, även polischefer påstår att det här hänger ihop. Och jag går ännu längre och säger att vi har ett problem i Sverige, och det här är islamismen som är en direkt effekt av migrationspolitiken.
Vi ska prata mer om just det engagemanget du har. Jag tänkte att vi ska göra ett litet uppehåll här. Det saknas ju inte exempel ändå på hur företrädare för Sverigedemokraterna har uttryckt sig grovt rasistiskt då, och hatiskt faktiskt mot gruppen invandrare. Och häromdagen avslöjades ju till exempel hur en företrädare från Haninge i en chatt till en vän skrev så här.
Men vad fan, kommer man från Afrika så luktar man ju skit. Det är i blodet på negrerna. Haha, hellseger.
Alltså vi hade verkligen blivit uteslutna på livstid om denna chatten läckt.
Det radikala får ske bakom stängda dörrar. Nu måste vi verkligen undvika att visa chatten för någon.
Expressens avslöjande och också tidningen Expressens inläsning från den här chatten då. Ja, vad känner du när du hör detta?
Jag känner mig väldigt upprörd, arg och besviken just på den här individen som har uttryckt sig på det här viset. Och jag har ju pratat med några partiföreträdare. Ingen av dem känner igen sig i den här beskrivningen och hans sympati. Jag har inte träffat honom personligen, men jag uppfattade det som en enskild medlem som har uttryckt på det här viset. Och han även själv var medveten om att om det skulle komma ut så skulle vi uteslutna direkt. De är medvetna om det här. Därför blev det så. Och sen om han inte hade avgått så hade han direkt blivit utesluten av partiet. Och det här är ju partiet väldigt klar med, att vi inte tolererar de här typerna av tendenserna.
Men jag måste bara få fråga dig. Själva rasismen är ju en sak, men det bottenlösa hyckleriet som kommer till uttryck här. Den här personen hade nyligen hållit i yxan en partikollega, uteslöts av liknande skäl. Och han satt till och med i juryn för Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism. Alltså kan man hyckla mer?
Ja, tydligen är det så att det är väldigt svårt att läsa människors tankar när det inte kommer ut på annat sätt genom bara de här slutna rummen, så att säga, chatt och privata chatt och sånt. Det är väldigt svårt att läsa människors tankar, och Sverigedemokraterna har varit ett parti som växer, individer som kommer in som inte har politisk engagemang tidigare, helt okända. Och det tar ju tid för att bygga upp en administration som kan kontrollera sina medlemmar på ett sätt som alla andra partier gör.
Så du menar att det här är lite växtverk nästan, att partiet växer så fort så det kommer in knäppisar liksom som man inte riktigt har koll på?
Jag skulle säga att det har blivit så, det har varit så tidigare. Men med ny ledning, eller ny ledning, med kursändring, om man skulle säga, uttrycka sig så, så uppfattar jag att partiet i sin helhet inte står för de här individernas tendenser.
En sak man är nyfiken på är ju, du är öppen med dina sympatier för Sverigedemokraterna. Hur landar det? Jag antar att du känner många som också har invandrarbakgrund.
Absolut.
Och hur landar det hos dem?
Mitt umgänge som jag har med människor, de flesta har gemensam sak med mig. Och det är så att jag har bakgrund i Iran, och där styr islamisterna, en brutal islamisk diktator, och som har lett till utvandring av miljoner iranier till Sverige och till andra länder. Och det nätverket jag har, jag skulle säga att vi alla är nästan gemensam sak, och det är ju att vi inte tycker om islamismen. Och där tycker jag att jag har sympati med min omgivning, och jag jobbar med migrationsrätt nästan uteslutande. Det finns andra rättsområden jag är verksam i, men just i den delen har jag den gruppen, skulle jag säga, med mig.
Så du får inga sådana här, herregud, har du tappat förståndet och hur kan du liksom tycka de är bra? Inget sånt?
Jag skulle inte säga helt blankt nej, men å andra sidan, när vi sitter och diskuterar hur jag ser på saken, så får jag till och med mer sympati.
Mm-hmm. Hur hoppas du att ett starkare inflytande från Sverigedemokraterna då skulle kunna förändra Sverige? För det är väl därför man röstar på ett parti?
Alltså de här, det är ju migrationen och naturligtvis så kallade integrationsfrågor. Det är den stora utmaningen vi har i Sverige de kommande åren. Det där ser vi hos även andra partier, hur de får intryck av Sverigedemokraternas politik. Och jag hoppas och antar att med Sverigedemokraterna i regeringsställning skulle vi kunna genomföra mycket realistisk politik, framförallt migrationen, kriminalitet, integrationsfrågor. Det är nästan liv och död. Vi måste kunna ändra de här regelverken kring det. Vi kan inte stå och vänta på 14-15-åringar som begår grova kriminalitet. Någonting måste hända nu.
Sättet du och jag kom i kontakt med varandra var att du ville skriva en text till oss om vad du menar är en enorm naivitet och okunskap kring islamism, som du redan har varit inne på, och hur extrema krafter vinner mark i Sverige. Hur viktig tycker du att den frågan är som förklaring till att du har landat just i SD?
Jag måste säga att det är den största frågan för mig, och det är avgörande också frågan för mig. Jag kan inte sitta och åskåda Sveriges regering, socialistisk, feministisk regering, på ett förnedrat sätt besöker Iran, hela regeringen om man säger så, och skakar hand med iransk diktator, presidenten, revolutionsgardet, säkerhetstjänsten, släpper in de iranska representanter för att kunna promota islamismen och genomföra islamisk expansion även i Sverige. Jag kan inte tolerera det, och där ser jag nästan alla partier har delaktiga att driva en sådan politik i Sverige, men Sverigedemokraterna är det enda parti som står mot just den här politiken.
I den text som du skickade till oss då så jämför du svenska vänsterliberaler, som du kallar dem, med Neville Chamberlain, alltså Storbritanniens premiärminister inför andra världskriget. Så här skriver du i texten, citat: "Eftergiftspolitiken i dagens Sverige står dock vänsterliberalerna för. Detta sker genom politisk, ekonomisk samt kulturell integration av patriarkala strukturer och politisk islam. Denna eftergiftspolitik har normaliserat diverse diktaturers förtryck såsom kommunistkina, islamister och diverse korrupta nationalister." Kan du utveckla vad du menar med vänsterliberalernas eftergiftspolitik?
Vänsterliberaler, till börja med, vet vi vilka de är. Det är Socialdemokraterna, det är Vänsterpartiet, det är Miljöpartiet, och Liberalerna menar jag Centerpartiet, Liberalerna och delvis Moderaterna.
Ganska många med andra.
Ganska många, det är hela, nästan hela det svenska etablissemanget. Men det är ju en blind naivitet genom att promota en diktatur, som framgick av texten, Iran, och just islamiska strömningar.
Men hur promotar man det, menar du då? För det skulle de säkert invända mot.
Ja, det kan de säga. Men jag kan nämna ett exempel som jag är väldigt bekant med och vet hur det systemet fungerar. Vi har ju en islamisk diktator i Iran som drar sig inte undan och öppet mördar och massakrerar sitt eget folk bara för att någon protesterar. I den protestaktionen finns delvis ekonomiska bekymmer och delvis ideologiskt. Och det är islamismen, islamisk förtryck. Iran är inte fattigt land, det är ju ett väldigt rikt land. Men det är en politikens effekt som landet lett på det här viset. Och då, vi har en svensk regering från höger. Alliansen hade ju vid det Reinfeldt, Carl Bildt, och så hade vi vänstern idag som för en dialogpolitik med en diktator. Man släpper in regimens företrädare.
Kan du nämna något exempel?
Ja, jag kan nämna det. Vi har en moské i Stockholm, utanför Stockholm, i Järfälla. Där är alla vi iranier vet att det här är iranska regimens moské. Och det har ju påtalats. Om man är insatt i hur det iranska systemet fungerar. Vi har två parallella administrationer. Regeringen och så har vi ledaren som har egen administration. Och vi har ambassaden som representerar regeringen. Och så har vi de här moskén som representerar iranska ledaren. Iransk ledare är inte vem som helst. Det är en diktator, det är en överbefälhavare i Iran. Och han då, imamen, är den moskén för arbetstillstånd i Sverige för att kunna mobilisera shia-migranter i Sverige.
Och det tycker du är helt orimligt.
Och den moskén får till och med statsbidrag.
Det är ett exempel då. Du skriver också så här i den här opublicerade, får vi säga, texten som ändå var upprinnelsen till den här intervjun. Det största hindret mot reformation och demokratisk transformation har i den muslimska världen varit just själva islam. Detta står i direkt kontrast med upplysningens ideal med sekularism och individuella fri- och rättigheter som viktigaste egenskaper. Det är ju rätt många som hävdar motsatsen. Det finns ingen motsättning mellan demokrati och islam, utan det är bara extremism och demokrati som har ett motsatsförhållande. Mm.
Jag jämför det här med fascismen. Idag vet alla vad fascismen kännetecknas av. Det är ju toppstyrning, det är diktaturfasoner, det är patriarkalt system, det är homofobi, hat mot kapitalism. Och så finns det en socialistisk tanke också där. Och allt detta finns i islam.
Men bara för att båda de här, så att säga, åsiktsriktningar finns både inom fascismen och islam, är ju i och för sig inte ett belägg för att det står i helt motsättning mot demokrati, eller tycker du det?
Jag tycker att om vi inte förstår vad islam står för, oavsett om det är radikal islam, självklart det är ju farligt, det är radikala grupper, men bara själva ideologin i islam. Det finns ju två delar i islam. Det är skillnad på islam och kristendomen och andra religioner. Islam, politiska delen av islam, betyder överhängande än den andliga delen. Och om man inte förstår vad det här går ut på, då förstår man inte hur man ska bekämpa det heller. Och om vi kommer till din fråga om just islam är problemet. Den är toppstyrd, den tolererar inte oliktänkande, man avrättar den som byter religion, mycket diskriminerande kvinnosyn, patriarkalsystem, och det är väldigt framträdande inom islam. Om man inte förstår att det innehåller de här delarna, då har man problem. Och islam är i grunden inte demokratisk ideologi. Och
det
då
brukar man ju ändå säga om kristendomen också, att om man tittar liksom i Gamla testamentet så finns det massa gamla dåliga värderingar där man ska hugga huvudet av folk och så. De som försvarar liksom modern islam skulle ändå hävda att man avrättar ju inte homosexuella här i Sverige till exempel bland muslimer.
Nej, det gör man inte. Men vi har en princip inom islam som kallas för taqiyya, alltså dubbelt budskap. Islam grundade ju på, till och med Koranen står på det här viset, att det står att två delar. Den ena delen är fredliga och den toleranta, men då var det islam i underläge, försökte ju få anhängare. Men när den tog makten, helt plötsligt förändras den här bilden. Och det här kännetecknar islam, och det tycker jag att i väst, de som försöker ju få sympati, naturligtvis framhåller den här religionsfriheten, att det här är en religion, men när man får makten, där kommer det fram, det riktiga islam. Och det finns ju alla de här fascistiska elementen som jag nämner.
Många brukar göra skillnad på så att säga att vara kulturell muslim. Man skulle kunna säga att jag är kulturell kristen då. Jag är inte troende, men jag är uppväxt med de här traditionerna och firar jul och så vidare. Många gör skillnad på det och troende muslimer. Men du skriver faktiskt också att idealen som vi normalt förknippar med extrema former av islam, de du nämnde här, intolerans av kritik mot islam, illa behandling av konvertiter och andra religioners utövare, hatiska jihadistideal mot kuffar, alltså sådana som inte tror på islam, att det präglar också kulturella muslimer. Mm. Det är ju ett rätt hårt uttalande.
Tyvärr gör ju det. Jag menar då att man har inom islam inte en minsta tro för sekularism. Om man inte tror att religion är en privat sak, då kommer den religionen ta överhanden även i kulturella frågor. Man tar inte till vapen, men man har ju likförbaskat de här patriarkala strukturerna som ligger i ryggmärgen, även på kulturella delen så att säga. Och där idag känner jag ännu mer starkare fara än själva extremistiska islam.
Men menar du därmed att det går inte att vara kulturell muslim och samtidigt väldigt liberal? Alltså att det finns, att det kommer att hamna i konflikt med varandra?
Eller? Jag har väldigt svårt att tro på det. Om man tror att en kvinna ska täcka sitt hår, och det här är en tro enligt religionen, och då kan man ju inte komma så långt med den ideologin och den världsbilden. Och då kommer ju andra delar. Ja, och då måste man uppfostra sina nästa generation enligt det. Man pådyvlar en kultur som många i världen idag tycker att det är förkastligt.
Men det finns väl många kulturella muslimer som inte skulle gå så långt som att säga att de tycker att man ska täcka sitt hår?
Ja, och då har man i princip accepterat sekularismen.
Okay.
Men den delen, det utgör väldigt liten andel av människor som betecknar sig som muslimer.
Även här i Sverige?
Även här i Sverige.
Ponera att du har rätt i dina farhågor då. Varför missar så många i Sverige det som du uppfattar som ett hot då?
Som sagt, man jämför, det måttstock man har, det är kristendomen och det är sekularismen. Islam tror inte på sekularism. Kristendomen tror inte heller på det kanske, det vet jag inte. Men idag står kyrkan och de flesta kristna då, så att säga, för sekularismen. De respekterar det och därför rättar sig efter de här grundlagarna som finns och respekterar det. Men sen kommer det in helt plötsligt islam som är totalt motsatsen till de här idealerna. Och de hävdar ju naturligtvis religionsfriheten. Men religionsfrihet innebär ju inte att man helt plötsligt struntar i sekularismen och den här yttrandefriheten. Och det är en krock som de flesta i väst inte förstår innebörden av.
Men hur skulle den krocken kunna materialisera sig då? Alltså hur skulle det kunna bli ett problem, en konflikt på riktigt som berör många som bor i Sverige?
Ja, om man har ett spelregel så måste man rätta sig efter spelreglerna. Om man spelar fotboll och där finns det en grundregel att du inte tar bollen med hand. Om du gör det, du har ju brutit mot spelreglerna. Men om du tror på en ideologi som har i grunden de här belastningarna.
Du menar att i ideologin ryms att man inte ska spela efter reglerna som gäller här egentligen?
Det är min uppfattning.
Man ska ta med handen, om vi får använda din metafor.
Man godtar inte sekularismen, men man vill utnyttja religionsfriheten.
Mm.
Och där är ett problem.
Det har ju förts en diskussion bland annat här i kvartal kring det faktum att Folkbildningsrådet, som ju fördelar pengar från svenska skattebetalare, ger pengar till organisationer som till exempel studieförbundet Ibn Rushd. Vad har du för tankar kring det där?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Återigen, man utnyttjar religionsfriheten, rätten till bilda föreningar, uttrycka sin åsikt, men i grund och botten står man för alla de här icke-demokratiska idealen. Och det här är en katastrof, att staten ska bidra med en sån utveckling av just den här gruppen som på det här viset tar bollen med hand. Alltså.
Studieförbundet Ibn Rushd skriver så här i en replik på kvartal.se, citat: "Det borde inte behöva sägas, men hos oss finns det inte utrymme för att arbeta för någon annan agenda än den som förbundsstämman landat i. Ibn Rushd är nämligen en självständig svensk organisation där olika åsikter formas till en gemensam kurs genom demokratiska processer. Av våra styrdokument framgår vad vi står för, ett demokratiskt samhälle." Slutcitat.
Om du startar ett företag och skriver en schysst affärsplan och visar till banken, tro inte att banken bara går i blindo på det. Utan man vill se de här fasta hållpunkterna. Vilken reell möjlighet har du för att genomföra det här?
Men det har ju faktiskt gjorts en genomlysning, bland annat som en följd av kritiken då, av deras verksamhet, av en professor i statskunskap som heter Erik Amnå. Han kom visserligen fram till att det fanns en del problem i Ibn Rushds relationer till föredragshållare till exempel som har antisemitiska eller homofobiska budskap, men sammantaget inte på den nivån att statsbidraget skulle dras in. Vad säger du om det då?
Det är väldigt naivt och ytlig bedömning. Jag skulle säga att man saknar insikt. Man saknar ett så kallad rejäl underrättelseverksamhet för att kunna, som sagt, som banken inse om det finns en rejäl möjlighet att kunna genomföra det som står i deras stadgar eller inte. Och där har man brist på kontrollen. Där finns ju ingen kontroll.
För många framstår det nog trots allt som helt orealistiskt att islamismen någonsin skulle kunna få ett större fäste i Sverige, alltså bland många människor. Men du tycks tro att det skulle kunna hända. Vad är det du ser framför dig då?
Jag ser då att man inte inser den här dubbla budskapet som finns i islam, som är inrotad i islamisk princip.
Det var det takia som du nämnde.
Ja.
Och vad betyder det mer konkret?
Det takia betyder att när du är underläge så kan du ljuga bara för att det gagnar dig.
Och det är okej okay, enligt Koranen menar du då? Alltså?
Det är okay. Alltså Koranen är indirekt uppdelat på det här sättet. Man får ut de här principerna och det är man tolkar. Och i islam finns det två stora inriktningar, shia och sunni då. Sunni är lite mindre av det här prägeln, men inom shia-islam, det här är en princip. Du får ljuga för att rädda dig, när det gagnar dig, när det gagnar islam. Du får ändra dig när du har vunnit.
Okej, så att om vi ska överföra det till vad vi pratar om här, så menar du att de säger det som de tror att staten vill höra och för att få behålla sina bidrag, men i själva verket är agendan en annan.
Exakt. Den iranska representanten i Sverige som representerar diktatorn står i Sverige och försvarar religionsfriheten och försvarar yttrandefriheten. Men den regimen han representerar gör tvärt emot inne i Iran. Hur ska vi uppfatta det?
Underläge, säger du, då är det okej att liksom inte vara helt uppriktig. Men kan du se framför dig att liksom islam skulle hamna i överläge i Sverige?
Det skulle man kunna, ja, inte på kort sikt, men på lång sikt finns det den farhågan. Under de senaste 40 åren, som vi kan kanske komma in på det, Sverige har delat ut 2 miljoner uppehållstillstånd, alltså permanenta. 2 miljoner. Idag, slutet 2019, hade vi drygt 10 miljoner invånare i Sverige, varav 2 miljoner födda utomlands. Och majoriteten av dem kommer just från ja, som du kallar kulturella muslimska länder, troende muslimer. Och det är ett välkänt faktum där att man skaffar flera barn, mer än snittet i alla fall. Och just de migranter som jag tycker att det är skadligt för Sverige och från de här muslimska länderna tillhör faktiskt till en liten minoritet av det landet. Alltså den gruppen som är mer reaktionära och bakåtsträvare just tillhör just till den gruppen. Och de är väldigt utpräglade kulturell och troende muslimer.
Men är inte du själv, i dig själv, ett bra exempel på att så enkelt är det inte? Du kommer också från ett land där islam är dominerande religion. Men du har tagit en helt annan väg när du kom till Sverige.
Vi måste kanske göra en skillnad. Jag tillhör den iranska gruppen och där efter revolutionen har skett stora förändringar. Det är islamisk revolution så att säga. Och migranter från just det landet tillhör, måste man säga, överklassen eller medelöverklassen
i Iran.
Och de tar ofta starkt avstånd av islam, alltså politisk islam. Så det är lite skillnad. Men om vi tänker på andra länder, till exempel närliggande länderna, där är det faktiskt de migranter som har tagit sig till Europa i Sverige tillhör till en liten skara av befolkningen som är just starkt troende och patriarkat och lågutbildad. Och där har vi problem. Och det är det jag kallar alltså att den effekten av migrationen som leder till den faran som vi har i Sverige idag.
Till yrket är du jurist. Du jobbar, som du själv sa, nästan uteslutande med asylärenden, flyktingärenden, utlänningsärenden. Hur hamnade du där?
Det är passion. Jag är en migrant, invandrare, och första generationen till och med. Och det är en passion jag har. Jag är fascinerad av migration. Det är inget nytt fenomen. Det har ju funnits så länge människan har funnits och det här kommer finnas i fortsättningen. Frågan är hur man ska reglera det, på vilket sätt och vilket håll. Och här ser jag även den här politiska påverkan som migrationen får ofta i olika länder då. Så det är mitt livs passion.
Men återigen kan man då kanske tänka att det är nästan oförenligt, i alla fall med den fördom som många har om flyktingadvokater. Man tänker sig att de vill ha mycket migration och vill hjälpa så många som möjligt att komma in i Sverige och sådär. Finns det ingen motsättning där för dig?
För mig finns ju det. Som sagt, jag möjligtvis kan förlora på grund av mitt politiska engagemang en del klienter, men samtidigt finner jag stöd hos väldigt, väldigt många och det gläder mig.
Så att om du säger till en klient så här att jag är lite engagerad i det här partiet som tycker att invandringen precis ska stoppa, blir inte det svårt att vara trovärdig gentemot klienten?
För det första vill Sverigedemokraterna inte stoppa invandringen helt och hållet, om man vill reglera invandring på det sättet.
Ja, de vill faktiskt ha en nettoinvandring som är negativ. Säger
ja,
de.
Om jag läser ju deras särskilda yttrande så tyder det inte på det, utan det finns en reglering om man vill reglera invandringen. Nej, jag finner ingen motsättning i det, utan dels är det ju att jag är professionell, jag sköter mitt jobb och hittills har jag inte fått något klagomål av någon klient, som missnöjd klient.
Men betyder det att varje klient du tar i an, då tänker du att jag ska göra allt jag kan för att den här personen ska få stanna i Sverige?
Ska få det service han förtjänar och att hans sak ska tas tillvara på genom mig. Och jag ser ingen motsättning med det, utan det här är professionellt arbete jag gör. Och jag är lojal med systemet. Jag är lojal med regelverket som finns i Sverige. Men att jag har en politisk åsikt för att förändra samhället, det är en annan sak.
Vad har du sett av svensk migrationspolitik från ditt perspektiv som flyktingjurist?
Idag får vi i Sverige uppehållstillstånd på fyra grunder. Det är asyl, arbetskraftsinvandring, arbetstillstånd, anhöriginvandring och start av näringsverksamhet. Sverige drar till sig asylinvandrare, asylmigranter, och på senare tid, senaste 10 åren i alla fall, har varit väldigt mycket arbetskraftsinvandring. Och jag ser två problem med migrationsrätten idag. Dels är det politiska regelverket som inte fungerar effektivt och präglas av tillfälliga lösningar och motsättningar. Man har ju ett system där sökande måste när det är asyl prövas individuellt, men när individen får avslag så finns det en liten mekanism att kunna verkställa de utvisningarna, eller man efterstevar inte det. Och sen finns det ju politiker som försöker ändra på lagen, och de har gjort det just de individer som har fått avslag för att kunna få stanna. Och hur effektiv migrationsverk vi har, där ställs de inför en faktum, och där är politikerna som är problemet, som inte kan ha ett långsiktigt robust migrationspolitik. Dels är det präglas av Migrationsverket som myndighet av en förvirring, skulle jag säga. Jag var ju väldigt kritisk för Migrationsverkets nuvarande ledning efter 2014-2015, där präglades i princip Migrationsverkets arbete av liksom att stannade av helt plötsligt, och det hände ju ingenting. Och där ser jag ett visst problem från Migrationsverkets sida, att man inte är effektivt. Man kunde ha avsatt mera resurser, omfördelat resurserna.
För att kunna göra vad?
För att kunna effektivisera beslutsprocessen.
Det tog för lång tid alltså?
Det tog uppemot ibland 2 år för att besökaren skulle kallas på en intervju. Och det här är inte rimligt. Under Irakkriget på 2003-2004, där avsatte man en speciell enhet, vad jag kommer ihåg, för att snabbt utreda de här ärendena. Och det här kunde man ha gjort även 2014-15-16, att avsätta erfarna jurister, anställa nya jurister, rekrytera nya jurister, ta enkla ärenden och avsätta de här erfarna juristerna, beslutsfattarna, för att kunna effektivt genomföra utredningar och hålla sig inom regelverket och kunna fatta effektivt beslut.
Om jag ska sammanfatta dig här, bara eftersom det blir mycket information, då tycker du alltså att politikerna är ett problem för att de kan inte enas om en långsiktig, stabil politik över tiden, utan det kommer hela tiden tillfälliga idéer och undantag och så. Och sen Migrationsverket som emellanåt har varit ineffektivt.
Ineffektivt har det varit. Det har ju varit hela tiden på det här viset. Det är ingenting nytt. Vi kan ju skicka en ansökan om, säger vi, arbetstillstånd. Beroende på vilken enhet det hamnar, du kan ju få 2 olika beslut. Mm. Och det här tycker jag är katastrof.
Ja, det är inte rätt säkert. Men vad säger du om, som en stilstudie då, de här afghanska unga pojkarna, männen, som har befunnits inte ha asylskäl, men som ändå på något sätt blir kvar. Så här, vad säger det om hur det funkar?
Ja, det är det jag menar. Ineffektivitet för Migrationsverket och det här förvirringen politiska arenan där man på vilket pris vill man att de ska stanna. Och det här ger fel signaler. Och det här med att införa tillfälliga tillstånd, det ger en marginell effekt. Det har i princip ingen betydelse. Vad har man för planer för? Vad kommer att hända med tillfälliga tillstånden? Man har inget svar för. Det enda svaret som finns i Sverigedemokraterna har det svaret. Det ska vara tillfälligt tillstånd. Om du stannar i Sverige och försörjer dig och kunna jobba och godvandel och efter 3 år, även om du har tillfälligt tillstånd, du kan ju få med svensk medborgarskap. Men en sån plan har inte alla andra partierna. Man har ju tillfälligt uppehållstillstånd. Det enda som finns är att om du kan försörja dig, visar upp ett anställningsavtal som var 2 år, då kan du få permanent uppehållstillstånd. Men inte annars. Vad kommer det hända sen?
Tänker du att det enda man gör då är att skapa ovisshet och osäkerhet, men man uppnår egentligen ingenting?
Man vill visa en effektivitet som i verkligheten inte är effektiv för allmänheten. Det är min uppfattning.
Sverige tillhör ju de länder inom EU som under lång tid har tagit emot bland de flesta asylsökande av alla. Och i all synnerhet gäller det då ensamkommande unga. Under några år så var en tredjedel av alla ensamma ungdomar som sökte asyl i hela EU kom till Sverige då. Alltså hur kommer det här sig? Vad är din analys?
En av de här migrationskommitténs uppgifter var ju att utreda varför blir Sverige ett attraktivt land för de här individerna.
Du borde ha lite insyn i det, tänker jag.
Jag tror inte på ställa tak på volym.
Alltså volymmål.
Det kommer inte fungera med nuvarande systemet och hur omvärlden ser ut. Jag tror inte på den här solidariska omfördelningspolitiken heller. För det är ju ändå i slutändan berör människor som kan ta sig till Europa. Det enda som är ju att man fördelar människor till olika länder. Om det överhuvudtaget kommer att fungera, det återstår att se, men jag tror inte alls på det. Sen tar de här individerna från södra Europa ända upp till Sverige när vi har en Dublinförordning där första landsprincipen som gäller. Mm. Ja, men vad är det som gör det? Jo, det är ju de här runt omkring liggande regelverk som
blockar. Vad är det
då? Det är ju sjukvården, det är skolan, det är välfärdsstaten, det är ju alla de här så kallade pull-effekter, om man ska kalla på
det. Är din uppfattning att dina klienter i regel har ganska bra koll på det där, eller?
Jag har 100% koll på det.
Alltså det går att ta reda på, ja, vilka regler som gäller och vad man har för rätt till sjukvård och utbildning och så vidare.
Smugglarna, som vi kallar det, är ett nätverk av rådgivare, människor som jobbar ute på fält och bekanta och nätverk. Alltså de förser sina respektive landsmed med de här informationen.
Och det är korrekt information också, eller?
Det är korrekt på det viset att du får tillgång till välfärden när du befinner dig i Sverige och får uppehållstillstånd.
Mm. Om vi ska prata lite grann om integration då. Just nu debatteras ju den växande gängkriminaliteten mycket intensivt, och den är ju koncentrerad till så kallade utsatta områden där det bor många med invandrarbakgrund. Till att börja med, varför är det så, tror du?
I de delarna har vi haft historiskt problem, och problemet är ju att man har en sådan kultur där man bjuder på omhändertagande snarare än det andra, att du ska ta eget ansvar, eget initiativ. Det här är väldigt starkt i Sverige, och det gör att en viss typ av migranter tar sig till Sverige.
Så det börjar redan där, menar du, att i och med att vi har det bemötandet av asylsökande och andra migranter då, att det gör att just den typen av människor som attraheras av det kommer, precis, snarare än de som vill starta en massa företag och klara sig själva.
Om idag du startar en företag i Sverige, du får en massa hinder, så i princip lönar det sig inte att starta eget, utan du ska vara löntagare. Om du är löntagare, då har ju de här säkerheten och garantierna och tjänar kanske mer eller lika mycket. Och varför ska du engagera och starta företag och jobba 16 timmar om dagen för att kunna få ett lön som alla andra får?
Länge har det varit en stridsfråga huruvida den här negativa utvecklingen när det gäller gängbrottslighet och om den har någonting att göra med svensk migrationspolitik. Vad säger du om det?
Den har en direkt effekt. Jag har jobbat, innan jag började jobba som jurist, så jobbade jag inom även kriminalvården som kriminalvårdare. Och där jobbade på fängelse och häktet. Och jag har ingen större insyn varför det blir så. Jag vill inte uttala mig om det. Men statistiken ser vi att människor med invandrarbakgrund och bakgrund i, som du kallar, kulturella muslimer eller muslimer, överrepresenterad i många av kriminalitet. Gängkriminalitet, rån, våldtäkt, våldsbrott. Det finns en kraftig överrepresentation. Och jag tror på det svenska rättssystemet, att svenska rättssystemet, domstolar, dömer inte någon som är oskyldig. Jag tror faktiskt på det. Och utifrån det och statistiken som finns, så är det helt klart att många typer av kriminalitet som är väldigt känsliga för varje samhälle har direkt koppling till migration.
De som in i det längsta vill avfärda ett sånt samband, de brukar ju säga att det är integrationen som är problemet, alltså inte storleken på migrationen i sig. Ligger det någonting i det?
Ja, om staten som sagt promotar en viss typ av individer och tänkande och kultur, så kommer det inte bli bättre än vi har idag. Vi har inga problem med resurser. En ensamkommande asylsökande kostar någonstans mellan 2 upp till 3-4 tusen kronor per dygn. Och den resursen finns. Och det har ju funnits. Och det erbjuder Sverige. Det finns inga skolor, alltså materiellt, sjukvården, skolan och bostäder ute i de här så kallade utsatta områdena. Det är till och med bättre än alla andra. Det är inte resurser som är problemet som leder till de flesta som tycker att det är utsattheten och det här resurssvagen.
Men ska jag tolka dig som att ja, integrationen är också problemet? Så att säga.
Integration är problem när du försöker promota grupper som bevarar sin kultur och sitt jargong och tankesätt som främmande med det svenska och med den liberala kulturen som råder ändå i Sverige.
Då börjar vi ju komma in på det som du har berört någon gång redan. Assimilation är ju i sammanhanget, eller har i alla fall varit ett fult ord. Och rent semantiskt betyder ju det att göra lika och definieras så här. Den process genom vilken en minoritet helt överger sin egen kultur så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. Det låter ju rätt hårt det. Var står du där?
Initialt är det så att en invandrare har en dröm om att återvända till sitt hemland och bygga upp sin framtid och det landet man ursprungligen har tillhört. Men den försvinner med tiden i och med att man tappar ju kontakten med ursprungslandet, man bygger upp ett nätverk i det nya landet. Och i princip blir man, om man skulle återvända, blir man främmande i det landet också. Och då är det dels är den aspekten att man måste ju kunna överleva. Och det här överlevnadsinstinkten, integration, är farligt. Man måste ju kunna ta till sig kulturen i det nya landet, det regelverket, och uppfostra även sina barn i kommande generationen i paritet med den rådande kulturen.
Kultur och regler. Men det betyder det att du tycker att assimilation
är enda lösningen för att vi ska kunna överhuvudtaget som invandrare överleva och kunna konkurrera med etniska svenskar.
Om man tänker sig att ens barn och barnbarn ska bli kvar här, menar du, antar
precis.
Jag. Mm. Men varför är det så kontroversiellt då? För det är det ju.
Det bygger ju på, jag vet inte, jag skulle inte kalla det för vänsterideal, för det är ju, det tror jag inte att det är det. Men kulturrelativism, att man tycker att genom att bevara sin identitet tillför någonting nytt till det nya samhället. Och det integration av de två blir bra. Mm. Men i Sverige har vi inte den förutsättningen. I Sverige är en av världens välutvecklade länder med sekularism, med kvinnofrigörelse, kvinnors rättigheter. De individer, de flesta som kommer från de här invandrarländerna till Sverige har en totalt annorlunda bakgrund, kultur, religion som står i strid med de här värderingarna.
Men vi hade också dålig mat i Sverige, alltså alla håller inte med mig om det, men det här är ju det klassiska exemplet så att säga. Det har ju blivit väldigt mycket bättre med invandringen, till exempel. Och det finns säkert andra exempel man kan dra också.
Ja.
Så att, ligger inte sanningen någonstans mitt emellan trots allt? Att man kan visst ta med sig en del av sin kultur och behålla den, men kanske inte de delar som står i direkt konflikt med majoritetssamhällets lagar och regler.
Jag skulle överleva utan att äta kebab, men jag skulle inte överleva om jag inte hade frihet och yttrandefrihet.
Okej. Okay. Så att, och med det vill du säga att det är viktigare då, alltså om du måste välja så att säga mellan assimilation och integration, så föredrar du då assimilation, låter det som?
Självklart.
På vilken sikt ska det där uppnås då, enligt dig? Andra, tredje, fjärde generationen eller liksom när?
Som det ser ut idag kommer ta alldeles för lång tid. Inte första, inte andra generationen. Möjligtvis efter tredje generationen.
Jag tänker på Amerikasvenskarna. Jag vet inte hur lång tid det kan ha tagit där. Det har ju skrivits många böcker om det. Men det är nog få av dem som idag bejakar så jättemycket av sin svenska kultur. Det kan väl finnas någon.
Det är väl någonting nytt de vill bejaka.
Mycket möjligt. Mm. Om vi ska avsluta där vi inledde då. Det pågår nu, och det här är min tolkning, en slags slutstrid om migrationspolitiken där Sverige i någon mån håller på att göra upp med en självbild som har byggts upp under ganska lång tid och som krackelerar lite grann inför våra ögon här. Var tror du att det här landar till sist?
Med dagens regering kommer inte vi se någon märkbar förändring i migrationspolitiken. Det här kommer ändå bli en het valfråga. Och min förhoppning är då att jag kallar numera, det finns inte borgerlig allians eller vänster. Nu finns det två block. Det är ju röd, grön, liberal block. Och så har vi, och så jag hoppas då i likhet med Sverigedemokraterna att vi får ett konservativt block. En liberal konservativ block då som kan genomföra reella förändringar i de här delarna. Migration, assimilation, integration och brottmålssystemet, alltså kriminalitet. Det alternativet som kan övertyga folk kommer att vinna valet. Och jag antar att det här konservativa blocket har bättre lösningar i de frågorna. Det kan ibland kännas svårt. Naturligtvis kommer ta tid att genomföra förändringar. Det här går inte över en natt, utan det kommer ju att ta tid. Men man måste ju börja någonstans.
Men du är medveten om att det skulle i så fall vara en ganska stor uppgörelse med det som har varit Sverige under ganska lång tid i så fall. Mm. Men om det skulle bli hårda straff och väldigt stram migrationspolitik och så vidare, det skulle vara något helt nytt ju.
Det ska vara helt nytt och det är nödvändigt. Vi kan inte vänta med att se våra 14-15-åringar begår grova brott.
Men samtidigt om du tänker alla myndigheter, hela det offentliga Sverige är ju uppbyggt och upplärt så att säga i den gamla självbilden. Kommer inte det att bli väldiga krockar då?
Det kommer att bli det. Men det gäller då att ta tag i det och inse att om vi inte anpassar vårt regelverk till dagens verklighet, då kommer vi gå under.
Och vad betyder det för dig, gå under?
Gå under, att Sverige kommer att förvandlas till ett otryggt land. Sverige kommer att präglas av motsättningar. Sverige kommer att hamna på alla möjliga statistiker under det hittills man har ju varit liksom top 10, om man säger så. Det kommer att gå väldigt dåligt ekonomiskt, kulturellt. Jag menar, idag i Sverige har inte, om jag utgår ifrån mitt eget perspektiv, gått renommé längre bland människor som jag och min omgivning.
Är det redan så menar du?
Det är redan så faktiskt. Jag får ju dagligen besök av migranter som klagar på kriminalitet i Sverige.
Mm. Är det rättvist då tycker du, den här bilden? Eller är den överdriven?
Det är de människorna känner och ser.
Det är folk som bor här alltså?
Ja.
Till sist då, om vi tittar i kristallkulan vad gäller de här frågorna som vi har pratat om nu, migration, islamism, integration. Var tror du Sverige befinner sig om 20 år?
Om 2 år, det kommande valet, vinner rödgrön liberal, så kommer det bli lite åtstramning ändå. Var man tvungen att genomföra vissa förändringar. Men jag är osäker på om den majoriteten har rejäl förmåga och kapacitet för att kunna ändra kurs när det gäller hur man bemöter islamismen. Och det här är det största hotet, enligt min uppfattning och mångas uppfattning, mot Sverige och svenskarnas intresse.
Nima Rostami, svensk iranier, flyktingadvokat och medlem i Sverigedemokraterna. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Det är jag som ska tacka.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.